Sidan 357. Växt- och djurförädling. Så länge vi människor har odlat växter och haft husdjur har vi bedrivit växt- och djurförädling. Det innebär att vi har påverkat växternas och djurens ärftliga egenskaper så att de passar våra behov. Nedan beskrivs tre traditionella förädlingsmetoder. Idag kan växter och djur även anpassas med hjälp av genteknik som vi återkommer till. Urvalsmetoden. Tamhunden härstammar från vargen. Troligen utnyttjade stenåldersmänniskor vargar som vakthundar och som hjälp vid jakt för över 10 000 år sedan. Därmed började förädlingen av hunden. Människorna valde hela tiden ut de ättlingar till vargarna som hade önskade egenskaper, till exempel lugnt temperament, och lät just dessa få valpar. På så sätt sorterades anlagen för de önskade egenskaper fram så att hundarna i människans tjänst blev allt mer olika de vilda vargarna. Det kallas urvalsmetoden när vi får fram speciella egenskaper hos växter och djur genom att påverka vilka individer som förökar sig. Bildtext. En förädlad varg. Korsningsförädling. Inom växtförädlingen är det vanligt att man korsar olika plantor för att kombinera flera goda egenskaper i en och samma växt. Så har till exempel vete som ger extra rikliga skördar odlats fram. Då korsades en vetesort som hade ett stort ax med en annan sorts vete som hade ett kort strå. Därmed bildades vete med båda dessa egenskaper. Sådant vete kan gödslas kraftigt så att axet blir stort och tungt utan att strået böjs eller bryts. Insemination. Bland annat hästar, kor och svin förädlas med hjälp av insemination, det vill säga konstgjord överföring av sperma. Sperman samlas in från utvalda husdjur för att spädas och förvaras i lagom stora portioner. Dessa används sedan till att befrukta honor. På så sätt kan till exempel en tjur med nyttiga egenskaper bli pappa till tusentals kalvar. Sidan 358. Djurförädlingens resultat. Under mitten av 1900-talet var den årliga mjölkproduktionen per ko i Sverige cirka 3000 kilo. Idag får man cirka 9000 kilo mjölk från en ko under ett år. Ökningen är ett resultat av förädlingsarbete i kombination med bättre foder och färre sjukdomar. Under mitten av 1900-talet värpte en höna cirka 100 ägg per år. Idag producerar värphönsen nästan 3 gånger så mycket. På motsvarande tid har gödkycklingarnas livstid halverats. En nutida gödkyckling kan slaktas när den är bara 7 veckor gammal. Djurförädlingen har även skapat grisar som växer snabbare än tidigare och fläsket innehåller allt mindre fett. Genom avelsarbetet blir husdjuren specialiserade matproducenter i människans tjänst. Samtidigt förlorar de egenskaper som behövs i naturliga miljöer. En tamgris till exempel skulle knappast överleva i skogen under en svensk vinter. Att spara på genbanken. Förädlingsarbete leder till att gamla växtsorter och djurraser ersätts med nya och mer lönsamma. Därför är många kulturväxter och lantraser på väg att försvinna. När dessa växter och djur dör ut, utrotas också generna för deras egenskaper. Ingen vet vilka anlag som behövs till odlade växter och husdjur i framtiden. Om till exempel klimatet förändras kan vi få nya behov av äldre kulturväxter och lantraser. Därför är det viktigt att dessa bevaras. Det görs i så kallade genbanker. På till exempel Svalbard i Norra Ishavet finns en genbank för växter. Där förvaras frön i fryst tillstånd cirka 125 meter in i urberget. Det är permafrosten, den ständiga frosten i marken, som håller anläggningen kall. Djurparker, nationalparker och naturreservat kan också fungera som genbanker där hotade djur och växtarter bevaras. Övre bildtext. Gödkycklingar växer snabbt. Nedre bildtext. Linderödsvinet representerar en av många svenska lantraser som behöver stödåtgärder för att inte utrotas. Sidan 359. Kloner. Många djur och växter kan föröka sig utan könsceller. Det gäller till exempel encelliga organismer som förökar sig genom delning. Många växter kan sprida sig med utlöpare från sina rötter eller skälkar. Utlöparna bildar nya plantor en bit bort från moderplantan. All sådan här könlös fortplantning ger upphov till en klon. Den består av olika individer som har samma gener. Enäggstvillingar har också samma gener och är exempel på en naturlig klon. Kloning av djur. Forskarna har utvecklat olika metoder att klona djur. I figuren nedan beskrivs en sådan metod som används i avelsarbete med kor i vissa länder utanför Europa. Det är även möjligt att klona djur genom att utgå från cellkärnan i till exempel en hudcell. Denna cellkärna placeras i en behandlad äggcell som saknar egen kärna. Sedan planteras äggcellen in i livmodern hos ett djur som blir fostermamma. Ungen som senare föds är genetiskt sett en enäggstvilling till sin biologiska mamma eller pappa, till djuret som lämnade hudcellen. Bland annat katt, hund, gris och får har klonats på detta sätt. Övre bildtext. Vitsippor som växer i samma tuva har troligen utvecklats via rotskott och utgör en klon. Kloning är en vanlig företeelse i naturen. Nedre bildtext. Äggcellen har befruktats i provrör. Efter ett par celldelningar skiljs cellerna från varandra och utvecklas till varsin kalv. Dessa utgör en klon. 1. Befruktad äggcell från en ko. 2. Äggcellen delar sig och blir en cellklump. 3. Cellklumpen delas till fria celler. 4. De fria cellerna delar sig och planteras in i livmodern i varsin ko som blir fostermamma. 5. Alla fostermammorna föder kalvar med samma gener. Sidan 360. Genteknik. DNA-molekyler är byggda på samma sätt hos alla levande varelser. Därför kan gener flyttas mellan olika arter. Teknik för att undersöka gener och för att kunna flytta dem mellan organismer kallas genteknik. Ofta används begreppet GMO, genmodifierad organism, om organismer som har fått nya gener med hjälp av genteknik. Genteknik på bakterier. Om DNA från olika arter kopplas ihop bildas hybrid-DNA. Vi ska nu se hur DNA från en människa kan kopplas ihop med DNA från en bakterie. Förutom en vanlig kromosom har bakterier små DNA-ringar som kallas plasmider. Dessa innehåller bara några få gener och är tillräckligt små för att kunna överföras mellan bakterier. På så sätt kan gener från olika bakterier blandas, trots att bakterierna bara har könlös fortplantning. Det är till exempel känt att gener som gör bakterier motståndskraftiga mot antibiotika kan spridas bland bakterier på detta sätt. På bilden till höger sätts en gen från människa in i en plasmid. Innan detta kan göras måste plasmiden öppnas upp och människans gen måste klippas ut från sin DNA-molekyl. Detta görs med hjälp av enzymer. Det finns olika enzymer som klipper vid bestämda kombinationer av kvävebaser. På så sätt kan biologerna bestämma vilka DNA-bitar som klipps ut genom att välja lämpliga enzymer. När plasmiden har fått sin främmande gen låter man den tas upp av en bakterie. Sedan kan plasmiden kopieras och ärvas av bakteriens dotterceller. Inom något dygn finns genen från människan i mängder av bakterier. Bildtext. Tillverkning av hybrid-DNA. 1. DNA från bakterie, plasmid. Enzym. En plasmid öppnas med hjälp av ett enzym. 2. DNA från människa, enzym, enzym. En gen klipps ut från människans DNA. 3. Människans och bakteriens DNA sätts ihop. 4. Hybrid-DNA. Hybrid-DNA har bildats. 5. Plasmider, bakterie, kromosom. Den förändrade plasmiden tas upp av en bakterie. Sidan 361. Tillverkar medicin. Bakterier med gener från människan kan tillverka samma proteiner som våra egna celler bildar. Insulin till diabetiker framställs med hjälp av bakterier på detta sätt. Det gör även tillväxthormon som normalt bildas i människans hypofys. Det används som medicin mot dvärgväxt hos barn som själva bildar för lite tillväxthormon. Tidigare kunde vi bara utvinna detta hormonpreparat ur hypofyser från döda människor. Genteknik på växter. Genteknik används även på växter. Det började med att forskare hittade en gen hos bakterier som gjorde att dessa inte påverkades av ett gift mot ogräs. När genen flyttades till sojabönor kunde även dessa överleva giftet. Detta gjorde det möjligt att använda giftet mot ogräs där sojabönorna odlades. Idag arbetar många forskare på att minska mängden gifter inom jordbruket. De använder genteknik till att utveckla växter som till exempel har ett eget skydd mot skadeinsekter. Genteknik på djur. Tack vare genteknik finns det får som bildar medicin mot blödarsjuka i sin mjölk. Ett annat uppmärksammat projekt går ut på att ta fram grisar med organ som vårt eget immunförsvar inte reagerar mot. Syftet är att kunna transplantera till exempel grishjärtan till människor. Bilden nedan visar ytterligare ett exempel på hur genteknik används på djur. Bildtext. Forskare har överfört gener från självlysande maneter och havsanemoner till små fiskar som heter zebrafiskar. Det var meningen att generna skulle aktiveras av till exempel tungmetaller. På så sätt skulle dessa miljögifter upptäckas genom att fiskarna började lysa i röda eller gula nyanser. Forskningen födde även en affärsidé. Nu kan man köpa genförändrade och självlysande zebrafiskar till sitt akvarium. Sidan 362. DNA-analys. Det finns metoder att undersöka i vilken ordning kvävebaserna sitter i DNA-molekyler. En sådan undersökning kallas DNA-analys. Vi ska nu se olika exempel på vad DNA-analyser kan användas till. DNA som fingeravtryck. Varje människa har en unik ordning på sina kvävebaser i DNA-molekylerna, med undantag för enäggstvillingar. Därför kan DNA användas som fingeravtryck. En droppe blod, ett hårstrå eller några hudceller som hittas på en brottsplats kan vara tillräckligt för att bevisa vem som har varit där. Anlag för sjukdomar. I samband med en provrörsbefruktning är det möjligt att plocka en av cellerna från den cellklump som bildats efter äggets första celldelningar. Denna cell kan användas för DNA-analys. Då undersöker man om cellen innehåller arvsanlag för till exempel en viss sjukdom som finns i släkten. Om anlaget saknas i cellen kan resten av cellklumpen planteras in i livmodern på den blivande mamman. Då vet man att även dessa celler saknar anlaget. Fosterutvecklingen påverkas inte av att en cell har tagits bort. Bildtext. Forskare kan analysera DNA från så små prover som enstaka celler. Detta görs med hjälp av en metod som kallas PCR. Den innebär att DNA kopieras många gånger i en maskin. Kopieringen påminner om cellens egen DNA-kopiering. Se sidan 345. På bilden analyseras DNA-prover med hjälp av en robot. Sidan 363. Redan idag känner forskarna till gener som ger ökad risk för alkoholism eller som påverkar förmågan att bli musikalisk. Ska vi i framtiden tillåta att även sådana gener undersöks och sorteras i samband med provrörsbefruktningar? Ska vi i det framtida samhället tillåta att arbetsgivare begär cellprov för DNA-analys av personer som söker ett jobb? Då blir det inte bara betyg och erfarenheter avgörande för vem som anställs. Arbetsgivaren får också en tittglugg in i framtiden som kanske avslöjar ökad risk för fetma, cancer, känslighet för infektioner med mera. Släktforskning. Ju närmare släkt två människor är med varandra, desto större är likheten mellan deras DNA. Därför kan DNA-analyser ge besked om släktskap. Man kan till exempel se vem som är pappa till ett barn. DNA-analyser är även till stor hjälp för biologer som forskar på hur olika grupper av växter eller djur är släkt med varandra. Nu vet vi att till exempel musens DNA överensstämmer till 85% med människans. Mellan människan och schimpansen är denna överensstämmelse 99%. DNA-analyser kan även ge besked om i vilken ordning olika växter och djur har utvecklats. Bildtext. Bärnsten har bildats av kåda från träd och kan därför innehålla smådjur. På så sätt har den här skorpionen bevarats i en bärnsten i cirka 40 miljoner år. DNA-analyser på sådana här gamla fynd kan ge besked om släktskap med nutida arter. I filmen Jurassic Park använder forskare gammalt DNA för att skapa dinosaurier. Med dagens teknik är detta dock omöjligt eftersom så gammalt DNA är mer eller mindre skadat.